Jordan 191 hette Michael Schumachers första Formel 1-bil när han debuterade i F1-cirkusen. Året var, ja, 1991. 191 runs batted in i rekordet i den amerikanska baseballligan MLB under en säsong, alltså för träff från slagman som gör att laget tar poäng. Rekordmannen är Hack Wilson och sattes redan 1930. Inte ens legendarer som Joe DiMaggio, Babe Ruth har varit i närheten av det rekordet. 191 cm lång är Ralf Edström, en av Sveriges främsta anfallsspelare genom tiderna i fotboll, inte minst när det gäller huvudspelet. Ja, sen blev han ju mångårig radioexpert där han kunde blicka ut över fotbollsplanerna tillsammans med sporthusets Lasse Granqvist. Och så några höjdhoppsnotiser. 191 cm var Carolina Klüfts resultat i höjdhoppsdelen när hon blev olympisk mästarinna i sjukamp i Aten 2004. Och samma höjd, 191 cm hoppade Erika Kinsey i Diamond League-premiären här nyligen i Doha. Och 191 är postnumret till Sollentuna, och där i Turebergs friidrottsklubb så fostrades ju Sveriges främsta kvinnliga höjdhoppare genom tiderna, Kajsa Bergqvist. Hon satte ju också världsrekord inomhus i grenen. Och apropå världsrekord i höjdhopp, den amerikanska greyhound-tiken Feather är den hund som skuttat högst i historien. 191,7 cm. Nu flyger vi, Sporthuset, episod 191. Ja, idag har vi mycket på gång, ett par riktigt tunga, förhoppningsvis intressanta debatter. Vi ska prata friidrott med dig, Miro Salar, också. Hur är läget?
Jo, men det är bra med mig, och jag ser fram emot att få prata lite friidrott också. För det har sett bra ut, kan man säga, i inledningen av säsongen.
Diamond League-säsongen har ju startat, och när det gäller vädret och så i Karlskrona så behöver vi inte ställa någon större fråga kring det. Det är ju som brukligt, eller?
Ja, det är det. Det är soligt och det kunde vara lite varmare, men det är fint just nu.
Den stora frågan är ju, hur är det i köldhålan? Nej, det kanske inte är Montreal.
Det har vänt. Det är inte bara så att våren har kommit till Montreal. Sommaren har kommit till Montreal. Det är tydligen ett sånt där ställe, du vet. Ja, men så var det, kunde vara uppe i Norrland också ibland. Att det var liksom ingen vår, utan det går liksom från att vara vinter till att bli sommar direkt. Så jag möttes när jag kom för 2 dagar sedan med soligt väder, 20 grader varmt, och alla var ute och åt glass på gatorna.
Men du har varit hemma och vänt, ja, eller hur?
Jag kör en liten intervall som är ungefär 4 veckor Montreal, 2 veckor jobba från Sverige, och så 4 veckor Montreal. Så jag har ett sånt 4-2-4-2 upplägg.
Är det bra med intervaller, Miro, du som kan allt om intervaller?
När det gäller resintervallerna tycker jag det lät hemskt. Alltså en dag i Montreal och sen då 4 veckor hemma och sen en dag i Montreal. Jag har rest en del i mina dagar, så att jag måste vara ärlig och säga, jag gillar inte att resa speciellt mycket, det gör jag inte. Men å andra sidan så är det väl så här att själva resandet är det väl ingen som gillar, det väl själva nya platsen man kommer till i så fall. Är det inte så?
Du är skön också med att du alltid glömmer bort vad du har varit. Vi har varit inne på det tidigare i podden här. Man kan dyka upp på en arena.
Fast jag brukar ju kommer jag till samma ställe så brukar jag känna igen mig, fast inte för jag
har inte jag varit här. Blir det så? Har inte jag varit här? Jag tycker jag känner igen det.
Men du, Jens, nu när du är i Montreal, hur är det med, har du åkt ur Stanley Cup-bubblan nu när du var hemma, eller? För du, när vi hade med dig senast så var du ju uppslukad av Stanley Cup och det partyt som det var runt om i Nordamerika i samband med slutspelet.
Ja, men det är väl som när gruppspelet i ett fotbolls-VM övergår till åttondelsfinaler och kvartsfinaler, att det avtar ju lite grann. Det lever ju ett par städer på motsvarande sätt, men inte dygnet runt och kvällarna i ända som det var här tidigare och sådär. Men jag såg som hastigast Don Cherry igår med enormt färgsprakande utstyrsel. Han har ju nästan alltid det, men det var liksom extremt. Det är liksom clownens alla färger på olika sätt. Och i vanlig ordning så nämner han Dump the puck, det är ju liksom ena grejen han kör väldigt hårt med. Och han pratar om 9 or 10 hits. Det är mycket sånt. Det är tacklingar och dumpa ner pucken som gäller i hans värld. Och inte vara rädd för att slåss någon gång då och då heller. Det är Don Cherry ett nötskal.
These guys, to me, are jerks. You have to do this in the nest. They're still not drawn. This is to me, and I'll tell you one thing. They better not do this in the playoff. What I don't understand is Brendan Moore is a straight shooter. He always was. This is a joke. The rest of the guys, young men expressing themselves for joy of winning. You don't do this thing in the net. It's professional hockey. What are these guys, the jerks or something? And I'll tell you one thing. They do this in the playoffs, making fun of the other team.
Du måste nästan för egen del titta på honom när han säger det och sådär. För ja, han har liksom ingen aning om var kameror är eller någonting eller sådär. Han sitter liksom och tittar lite grann överallt och ser allmänt ut som en lite gaggig gubbe som har hamnat på fel ställe. Men jag tycker det gör han.
Alltså en tv-producents mardröm och dröm. För han säger ju spektakulära grejer, eller hur?
Ja, men verkligen. Det gör han och har gjort det i alla dagar. Så han har ju onekligen skapat sig en profil.
Han är alltså, vi pratar om Don Cherry, Donald Stewart, Don kallad Cherry, född 1934 i Ontario och är alltså 85 år nyligen fyllda. Och det står så här också på Wikipedia, han föredrar fysisk hockey framför spelande hockey.
Det kan man lugnt säga. Jag tror han har varit framgångsrik tränare, har han inte det? Jag tror han har någon... vissa framgångar där som gör att han med viss tyngd kan hävda saker, men det är verkligen enögd sätt att spela hockey som man har framför sig, så att det blir väldigt mycket som en skiva som har repat och hakat upp sig.
Från det att du sa Calgary, de ser riktigt vassa ut, sa du senast Jens, och pang så åkte de ut direkt.
Ja, det är som nästan alla favoriter som har åkt ut. Liksom, det började ju med Tampa och sen åkte Calgary och så åkte Washington. Och så är en hel del som trillar av en efter en.
Ett tips kom ju från Thomas senast. Och det är att nu, om du vill vara på den vinnande sidan, att börja hålla på Carolina. Mm, de kvaddade Islanders med 4-0 i kvartsfinalen.
Jag testade dem på mina hockeyexperter som jag har runt omkring mig här på Sportlogic, för det finns ett par som är riktigt vassa på det, som sa att de tycker ännu inte riktigt att de har mött en riktigt tuff motståndare, så man har liksom inte riktigt sett än vad de går för, men Thomas har ju en förmåga att ligga rätt i sina profetier, så av den anledningen är jag beredd att ta rygg.
Veckans surr. Hockey och fotbollssurr. När det gäller hockeysurret här hemma så handlar det en hel del om Tre Kronor. Ishockey-VM rullar igång och Sverige regerande världsmästare har vunnit 2 år i rad med stjärnspäckade NHL-lag. Och nu har de det igen. Vi ska återkomma till hockey-VM i kommande avsnitt. Annars är det stort grattis till Frölunda som tog klubbens 5:e SM-guld i ishockey efter en imponerande finalseger mot Djurgården. Och även här fick ju Thomas Johansson, vår expert, faktiskt rätt. Tippade ju Frölunda inför säsongen. Och fotbollen då? Champions League. Engelsk klubbfotboll blomstrar. Det här var Jens Fjällström inne på i sporthuset för något år sedan när du tittade in i kristallkulan och sa att engelska lag där alla toppklubbar nu har icke-brittiska tränare kommer att blomstra i det europeiska cupspelet framöver. Nu händer det. Både Europa League där Arsenal och Chelsea går mot final och i Champions League där Liverpool stod för en jättebragd. Vände 0-3 i första matchen på Camp Nou mot Barcelona till seger på Anfield 4-0 och vidare till Champions League-final. Så här lät det i brittisk radio.
2 goals from Origi. 2 from Van Alden. There is the full time whistle. Liverpool 4, Barcelona 0. Wild, wild celebrations. It has been a monumental effort on Merseyside. It is the greatest ever European comeback. It is an unforgettable night. And Liverpool, would you believe, have humbled the brilliant Barcelona and the mighty Messi in the most astonishing of circumstances.
Jag lägger mig platt för Liverpool efter deras makalösa vändning. Liverpool vinner alltså över vad som av många, inklusive mig själv, betraktas som världens bästa klubblag. De gör inte bara ett mål, de gör inte bara två, inte tre, vilket i sig är osannolikt, utan de gör 4 mål på Barcelona. Och de gör det samtidigt som de håller Messi och Suarez mållösa. De gör det dessutom utan Firmino, utan Mo Salah och när ytterbacken Robertson tvingas kliva av med skadekänning i halvtid. Spelmässigt fanns redan allt på plats. 0-3-förlusten borta mot Barça var spelmässigt mer som 1-1 och Liverpool visade redan där att de hade allt som behövdes. Men det är en sak att säga att man har mod och att man vågar tro, men en helt annan sak att verkligen lyckas göra det. I den här delen av tränarskapet tror inte jag att Jürgen Klopp har någon överman i dagens toppfotboll. Alla som har sett Klopp i en intervju tror jag gillar honom. De tror på honom och de är beredda att följa honom nästintill vart som helst. När Klopp jublar efter ett avgörande mål så finns en glädje, en glöd och en passion som ingen annan kan matcha och som är en direkt spegelbild av det Liverpool visade upp på Anfield på tisdagskvällen. Det var en historisk kväll med en osannolik vändning, kanske den häftigaste i Liverpools rika historia, och nu håller jag tummarna för att Liverpool, som inte är mitt lag, går hela vägen och vinner Champions League. För jag vill inte sudda ut betydelsen av den här underbara bragden på Anfield.
I have never seen anything like this. I've played at Anfield when it's been a superb atmosphere. This is something different tonight. This is special. From the whistle, every single player, the fans, the manager, everyone, be very proud because you've witnessed something special tonight. It's been incredible from all the players. The goals, the atmosphere, the decisions that went for and against them, the players they had to play without, then Robertson off at halftime. Wow.
Högt i tak i sporthuset.
Ja, men jag tänkte det kunde ju vara dags nästan, för att jag tycker jag har hört lite för lite om de nya spelreglerna och spelformerna som man har infört i svensk fotboll, som handlar om att man i olika åldersgrupper spelar 3-3, 5-5, 7-7, 9-9. Istället för större spelformer, det vill säga med fler spelare på planen som man har gjort tidigare. Och jag är jättenyfiken på vad våra lyssnare har för erfarenheter och vad de tycker om det hela. För jag tycker projektet och idén i sig själv att gå över till det här är jättepositiv. Av den enkla anledningen att är du 8-9-åringar och spelar 9-manna fotboll eller 7-manna fotboll, så får du röra bollen betydligt mycket färre än om du spelar 3-3 eller 5-5. Det är alltså mindre planer, färre spelare, och hela grejen är att spelare ska oftare få ha bollkontakt. För varje gång du har bollkontakt så tvingas du ta beslut, och det kommer att ge dig i långa loppet liksom en bättre utveckling av fotbollsspelare. Och jag är så förtjust själv i 3-3-spelformen och tycker det är en sån underbar start för fotbollsspelare. För i spelformen 3-3 så måste alla spelare hela tiden vara aktiva för att man liksom ska uppnå grundkriterierna för att kunna spela anfallsspel. Det vill säga att man vill ha ett speldjup, att det finns alternativ framåt, man vill ha spelbredd, att det finns i sidan och att det finns bra spelavstånd, att man inte står på varandra. Och att ungdomar, eller rättare sagt barn, får lära sig det ju tidigare desto bättre, tycker jag är väldigt lovande med de här spelformerna. Så som 6- och 7-åringar så lirar man alltså 3-3 mot varandra, och som 8-9-åringar går man upp och spelar 5-5, och så sedan när man börjar bli 10-11 så ökar man upp det hela till 7-7, och så 12- och 13-åringar så blir det 9-9. Så kan vi inte med sporthusets hjälp nå ut till sådana som har erfarenhet av att testa på det här och få höra vad ni själva tycker, ni som är ute i verkligheten.
@ sporthuset på Twitter, sporthuset podcast heter hemsidan där ni kan kontakta oss via kontaktformulär. Det jag funderade på, Jens, det här med att man så sent spelar 9-manna eller 9-9. Att man så sent i ålder, det är ju en nyhet då. Alltså 13-åringar spelar 9-9 på en halv 11-mannaplan, och 14-åringar, då ökas planen lite grann, men det är fortfarande 9-9. Då är det från straffområde till straffområde, kan man säga, på en 11-mannaplan. Jag menar, på tjejsidan till exempel, då är man ju fullvuxen i princip, när man, alltså, storleksmässigt och sådär. Och ganska snart ska du kanske in i A-lagsfotboll och så. Och då har du spelat 9 mot 9 så pass högt upp i ålder. Det är först vid 15 års ålder som du går över till 11 mot 11. Vi ska prata om det här med specialisering och så lite senare. Men är det, jag tänkte säga, kan det vara oroväckande sent när det gäller konkurrensen med andra länder och så?
Det kan man ju möjligtvis tycka. Alltså, om du går ner,
eller är det inte så stor skillnad?
På, om du tittar på en... Alltså det som man saknar eller det man inte får med i hela, det är ju det längre spelet. Mm. Det vill säga, när börjar man lära sig att kunna slå en crossboll? När kan man så att säga börja så att säga sträcka ut planen och göra det större? Och det kan väl vara en anpassning som man får göra en bedömning på, om det är för sent som man växlar upp eller inte i varje fall. Men jag är väldigt för det. För att jag tror, om du skulle ta en 10-11-åring och när jag växte upp och du var 10-11 år, då spelade du 11-manna fotboll.
Ja visst, och du, det var ju oceanen. Man kom från 7-man och man tänkte, herre min skapare alltså.
Ja men alltså, om vi översätter den planstorleken på att vi själva skulle gå ut och spela, så är det antagligen som att planen borde vara 200 meter lång och 100 meter bred. Mm. Och jag menar, det är ju inte att skapa bra förutsättningar. Och vi vill ju att spelare ska bli skickliga. Inte några som springer i hord bara liksom och flyttar sig allihopa 11 över dit och så sedan så är alla 22 tillbaka hit och så sedan så. Och det blir ju fallet när planen blir för stor. Så liksom att hitta planstorlekar som gör att man får många kontakter, att tvingas fatta beslut, tvingas utöva tekniskt svårare nummer, måste ju vara ett bättre alternativ.
Sporthuset ringer upp.
Ja, det är PG.
Vi kastas rakt in i SJ-världen, låter det som. Hallå, PG Fahlström som sagt. Tack för att du är med oss. Du har varit med i Sporthuset tidigare, men ja, du ska få förklara vem du är. Men först, var är du någonstans? Vi hör ju...
Jag sitter på järnvägsstationen i Gävle och har varit och gjort en intervju med en ledare från Strömsbro Hockey. Och nu ska jag åka till Hedesunda och snacka med en tränare och ledare där.
Jo, du är... Vad ska vi ta för rubrik egentligen? Det finns mycket att välja på. Du är idrottsforskare.
Ja, det låter väl bra.
Ja, och anledningen till att vi hör av oss till dig, PG, är ämnet tidig specialisering inom barn- och ungdomsidrotten. Vi snuddade vid ämnet senast, annars har vi faktiskt inte varit inne på det så ofta i Sporthuset under alla dessa avsnitt. Vi kom in på det nu senast apropå bordtennis, där mina döttrars kusin David Björkryd, 12 år gammal, är Sveriges bästa spelare ända upp till 14 års ålder. Men han hamnade i fokus för något år sedan när bordtennisen satt en åldersgräns neråt hur gammal man måste vara för att få tävla på ungdoms-SM. David, som också har varit i Kina och sett hur det stenhårt specialiseras och satsas tidigt där. Så tidig specialisering inom barn- och ungdomsidrotten i ämnet, och du är väl den ledande forskaren på området i landet, PG, där på Linnéuniversitetet i Växjö. Det finns ju många åsikter om det här, men vad säger forskningen? Vad är rätt och vad är fel?
Om man tittar på, om vi säger att det ska leda till att man ska vara en väldigt duktig idrottsutövare, då finns det inget forskningsstöd som egentligen säger att det är en fördel att specialisera tidigt. Däremot finns det många som har gjort det och blivit duktiga, men det är inte i sig en given fördel, utan de allra flesta, och inte minst i Sverige, som blir landslagsutövare, de håller på med fler idrotter. Sen om man tar Miro som är med här, med att specialisera i friidrott är något helt annat än att specialisera i bordtennis. Eftersom friidrott är så många grenar samtidigt, precis som gymnastik till exempel. Så det har ju inte att göra med vilken klubb man är med i, utan vilken typ av verksamhet man är med i.
Det var en forskningsrapport för några år sedan, va? Vägarna till landslaget hette den, där ni undersökte 330 landslagsidrottare i 39 idrotter, hur de har tagit sig till landslaget. Och det här visade sig då att de allra flesta höll på med flera idrotter fram till ungefär 15 års ålder. Det här har ju RF hängt på också nu med en kampanj som har varit senaste året, va? Som heter Min andra idrott, där många stora namn har varit med. Charlotte Kalla, André Myhrer med flera, Viktor Hedman, Jonas Björkman, Stina Blackstenius, som har pratat om just det här, att hur viktigt det var för dem för att hålla motivationen uppe, att det ska vara roligt och så, och ändå så har de blivit absolut bäst.
Helt klart är att i svensk tradition så har de allra flesta hållit på med många idrotter upp till någonstans högstadieålder. Ofta sammanfaller det med att de börjar fundera på att gå idrottsgymnasium och eventuellt då ta bort någon eller några idrotter. Och kommer man då in på idrottsgymnasium, då släpper man de andra. Då är man ju 16 år ungefär. Det är ganska typisk svensk karriär. Sen finns det några idrotter som sticker ut. Och det är gymnastik, simning, simhopp, dans, konståkning och bordtennis faktiskt. Där man tävlar och tränar mycket mer, mycket, mycket tidigare. Och man kallar det ibland för early specialization sports.
När vi talar om tidig specialisering så ser vi Mondo då, alltså våran nya stavhoppare, 19 år och hoppar på den nivån han gör. Och en av definitivt hemligheterna bakom att han kan prestera så här otroligt bra är ju att han har ju faktiskt hoppat stav sedan han var 4 år. Själv började jag ju då med stavhopp när jag var 16 år, men höll på med massa olika idrotter tidigare. Och jag vill förenkla och säga så här att när man håller på med många olika idrotter så får man också då en massa fysiska egenskaper. För i grunden i min värld så handlar det om att vara en bra atlet. Du tog upp hockeyn som jag också jobbar med, och jag är fystränare för Karlskrona Hockey och sådär. Och jag tycker att det är en självklarhet att vi i föreningen måste tänka på att den, oavsett när man börjar, för man börjar spela hockey väldigt tidigt också, så är det ju så att i grunden så måste vi erbjuda en verksamhet där alltså den fysiska träningen är väldigt bred. Man ska ju kunna slå en kullerbytta även som hockeyspelare så att säga, även om man inte gör det på isen.
Jag håller helt med om det, det är både en allsidighet, en skadeförebyggande, och man vet att specialisering leder alltid till resultat, men det ökar också alltid skaderisken. Så att ju mer grund, desto mindre skaderisker också. Så att jag är helt enig med dig där.
En sak som jag funderade på, som har min dotter Frida då, som är 8-9 år nu. Nu börjar passen öka här, gymnastik och ridning och allt vad det är. Och jag fattar bara liksom inte hur man ska kunna kombinera sporter, för det blir logistiskt omöjligt till slut. Och då fick jag ett förlösande mejl. Oskar Johansson som skrev så här: jag vill lyfta fram orten Bankeryd, cirka 2 mil från där jag bor. Där har klubbarna för fotboll, basket, handboll och innebandy, alltså 4 olika klubbar, gått samman och skapat Samsyn Bankeryd. Ett avtal med syfte att barn inte ska behöva välja sport vid tidig ålder. Det här avtalet då innebär att Bankeryds skid- och innebandy, IFK Bankeryd, Bankeryds sportklubb, Bankeryds basketbollklubb ingår. Syftet är att skapa en bättre samarbete mellan föreningarna så att barnen kan vara aktiva i flera idrotter längre utan att känna stress. Alltså man kan studsa mellan de olika idrotterna inom samma projekt. Och det här låter som ljuv musik i mina öron, säger Oskar Johansson.
Ja, men RF kör ju ett stort projekt som heter Samsyn, och Småland är ett av pilotdistrikten. Och jag bor ju i Jönköping, jag har varit flera gånger ute i banker idag, träffat ledare och föreläst dem, så att jag har inte bidragit till det, men jag känner till projektet. Men det går ju ut precis på det som han berättar om, Oskar, att istället för att man ska slita barnen så kan man hjälpa dem att göra möjlighet att hålla på med flera idrotter. Är man sen på en liten ort som banker, då är det ju samma barn det handlar om som ska hinna med 3-4 kanske olika idrotter. Och det du pratar om där, jag träffade en dag en pappa, eller vars barn var nu, håller på med 3 idrotter. Han är 9 år och han kan ha 9 träningar i veckan om man vill då, i 3 idrotter. Och hur ska han välja när han har kompisar i alla 3? Och hur han än hoppar av så tycker han sviker sina kompisar, han vill vara med i allt. Mm. Så det är en jättestark, i Stockholm är det hysterisk i fotbollen. Alltså du kan träna varje dag för du är 6 års ålder om du vill. I samma klubb till och med i fotboll.
Nej, men det blir ju en hyllningskör här till att inte specialisera. För jag är ju också inne på linjen liksom, att om du håller på med många sporter även som Miro så gjorde jag det också. Jag tror liksom att det ger en tåligare kropp, för man tränar mer mångsidigt. Det är liksom en alltså kroppskoordination, kroppskontroll, höger, vänster hand, fot, hand, tennis till exempel och annat. Så tror jag liksom att det finns väldigt mycket där vid sidan om motivation, att man får fler som fortsätter. Men bordtennis var ju en av sporterna som kom upp där som tidig specialisering, där det lönade sig. Och jag har ju varit i landet som fostrar flest bordtennisspelare. Och upptäckt lite grann specialisering från ett annat håll där. För i det landet finns det så många människor så det finns inte planer till att alla ska kunna spela fotboll, alla ska kunna spela hockey. Det finns inte ekonomi i alla länder heller till att kunna hålla på med många sporter som vi har möjlighet till att göra här. Vilket jag tror kan vara en del till att det leder till en specialisering. Ja, men du får välja en sport och så kör vi på det liksom.
Jag har ju hållit på med badminton och det är precis samma sak där. Jag har träffat kineser som tränar 42 timmar i veckan från de var 12 år gamla. tre pass om dagen, 6 dagar i veckan och träffar mamma och pappa 2 gånger per år. Och de har blivit världsbäst. Men jättemånga har ju slutat på vägen. Det finns inte begreppet late bloomer eller smultronläger eller allt vad det heter, uppsamling, utan man har så jäkla många. Va? Så att man, och det blir ingen debatt i tidningen för att någon får sluta vara med på träningsläger, utan så ser det system ut. Och det är klart, det är de vi konkurrerar med. Och då finns det förståsigpåare inom situationstecken som tycker att vi är för mesiga och vi borde göra som dem och sådär. Men de har ju ett svinn som är gigantiskt. Och de har råd med det. Jag menar, det är ett darwinistiskt system. Som de som överlever blir jättebra.
Sen som sagt, i vissa idrotter är jag övertygad också om att man måste, jag menar, pingis till exempel pratar vi om finmotorik och sådär, och det kan man ju utveckla i väldigt, väldigt tidig ålder, och det är klart att har man då inte spelat pingis och ramlar in där som 19-åring så är det ju stört omöjligt att bli, om man nu siktar på elit. Men det är klart att, jag menar, idrott är ju ganska enkelt, man blir bra på det man tränar på, och det är det vi säger, det är ju frågan då, hur mycket ska vi göra av just bara det som vi ska vara bäst på? Vi försöker hitta andra vägar. Risken blir ju att det blir väldigt ensidig träning om man bara spelar pingis. Och man behöver kanske det komplettera då med tilläggsbelastningar och annat.
Jag intervjuade precis nyligen en hockeyföreträdare, och han kommer från en ort där det också finns en alpinklubb. Och han sa att i vår ungdomsträning, det säger vi att alpinträning, det räknas också som närvaro på hockeyträningen. Det är en sak om du inte tränar någonting alls. Men när du på alpina träning tisdag, då har du tränat den tisdagen. Och det är okej. Okay. För oss. Och det är lite nästan att det här samsynshållet som du var inne på, Tommy, att man liksom låter dem faktiskt hålla på med 2 idrotter.
Alla klubbar lokalt borde gå ihop på alla ställen. Kom igen!
Risken är naturligtvis att man tappar dem till en annan grupp, men den risken finns ändå, det är inte det det handlar om. Utan de kommer ändå att göra ett val där så småningom.
Jag ser citaten ifrån Charlotte Kalla och André Myhrer i den här RF-kampanjen Min andra idrott. Kalla sa ju det: jag är glad över att ha fått träna koordination, spänst och snabbhet i en lagsport under ungdomsåren. Varierad träning, det som Myhrer också inne på. André Myhrer, OS-guldmedaljör i slalom. När han var ung höll han på med fotboll, ishockey och alpint. Och lite friidrott. Och när han räknade upp vad han dragit nytta av som skidåkare så blev listan lång. Varierande rörelser, kondition, styrka, koordination, explosivitet, laganda, spelsinne och taktik. Men det jag hör när jag pratar med dig, Myhro, om de hockeyspelare som kommer till dig, och det jag märker på mina egna barn när de ska försöka kombinera saker, att det blir allt färre kombinationer. Spontanidrotten dras ner. Den här goda atleten som kan hålla på, det blir svårt, för det är ökat antal träningar i varje enskild sport som gör att man isoleras till den sporten, och vips så försvinner alla de här mångfaldsfördelarna, och det måste ju vara ett megaproblem, PG.
Ja, alltså man kan säga så här, många idrottsföreningar tvingar inte folk att välja. Man ockuperar tid att åka till och från träning, så de hinner inte den andra träningen. Och i Stockholm som sagt var det hysteriskt, man åker mer bil än vad man tränar, därför att man ska vara i rätt klubb och träna också. Exakt. Istället för att träna i klubbar i närheten, får man tror att den där akademin 30 minuter bort är bättre om min grabb ska bli proffs, så sitter man och åker bil med er istället.
Tack för att du var med, PG. Och ja, vad är nästa utrop där hos dig? Vad från tåg utropar
du? Jag vet inte om det har gått något tåg på något tag. Det var väl det tåg som skulle gå idag kanske.
Det är bra. Stort tack för att du var med i Sporthuset.
Tack. Hej då.
Hej då.
Hej då.
Sporthuset 191.
Friidrottssäsongen är igång på allvar i och med den första Diamond League-tävlingen i Doha, och världens bästa diskuskastare resultatmässigt de senaste åren, Daniel Ståhl, gjorde ju en sensationell serie. 70,5 meter och alla kast i tävlingen över mäktiga 69. Det betecknades av friidrottsstatistiken Alenas Julin, läste jag, som tidernas främsta diskusserie. Och nu tänkte jag, Myhro Salar, vi har ju suttit många år tillsammans på Radiosportens kommentatorsposition och funderat kring det här med möjligheter till världsrekord. Det sker ju inte så ofta i friidrotten. Ståhl, bäst i säsongsinledningen med det här, och 19-åriga stavhoppsunderbarnet Armamondo Duplantis har ju redan hoppat jättehögt, nära 6 meter. Tittar vi på Ståhls personbästa så är det knappt 3 meter från världsrekordet i diskus som östtysken Jürgen Schult tar för snart 33 år sedan. Och Duplantis 6,05 från EM i somras är 11 cm från Renaud Lavignies världsrekord. Så jag sitter och funderar på, skulle det kunna bli världsrekord från någon av dessa svenskar framöver? Vad tänker du om det? Möjligheterna för Ståhl och Duplantis?
Nej, men absolut så tror jag det. Daniel är absolut inte långt borta, även om du pratar om rätt många metrar. Men vad jag bygger den teorin på är ju att han gör det här resultatet i en stor stadion. Det är inte någon kastplan. Och det är inget snack om saken att får man rätt vindar i diskus, alltså att är man högerkastare, alltså kastar med höger hand, så vill man ha sned motvind mot sig då. Som ska komma in från höger. Och, och det kan ge flera meter alltså. Så det handlar ju om liksom att på rätt ställe och få en träff, så tror jag att han är kapabel att göra det. Och du vet ju, Tommy, som har jobbat länge med mig, att den här stabiliteten som han visar, det är ju ganska unikt att man inte trampar något kast eller bommar något och medvetet kliver över, utan att då alla kasten över 69 meter, det är ju sjukt bra. Det visar ju på en otroligt stabil teknik, och det handlar inte om någon lyckoträff, utan allting går att göra alltid lite bättre. Jag tror att Ståhl själv kände då att det finns lite till liksom rent tekniskt. Så att han tror jag är mogen för att kunna göra det faktiskt redan i år.
Säkert?
Ja, jag tror att han kan göra det. Det handlar bara om, som sagt,
33 år gammalt världsrekord.
Mm. Ja, men han är ju väldigt unik. Alltså, det många kastare tidigare har misslyckats med, det är när han har varit pressad. Han har ett kast på sig att göra någonting, så kan han ta i och få ut det. Normalt sett så för den här, när man ska ta i, och då blir man ofta ganska spänd och tekniken bangar ur. Men han verkar ju kunna dra nytta av den här adrenalinet och den här pressen. Och ja, jag säger det. Bra motvind på ett ganska öppen kastplan, så tror jag att han kan kasta redan nu så långt som 74 meter.
I diskus vill man ha motvind i stav. Om Duplantis ska sätta världsrekord, då behöver han medvind, troligtvis.
Ja.
Kanske en skön, rak medvind. Hur högt kan Duplantis hoppa då?
Ja, han kommer ju framförallt kommer han springa mot diskusen. Det kan ju bli jobbigt. Nej, men han har väl lite... Som jag ser det då, jag är jätteglad att han hoppade på den här nivån. Var väldigt, väldigt nära. Jag tror det var 6.01 eller 6.02 han hoppade på efter de här 5.94 som han har då världsbästa på. Tre riktigt bra försök hade han då. Så att där har vi det igen. Man ska veta det, att det inte är vardagsmat att någon överhuvudtaget under hela säsongen hoppar 6 meter. Och han verkar ju också bli stabil där uppe, och med tanke då på det jag såg på Europamästerskapen, det lyftet han gjorde där. Han hoppade ju på en helt annan nivå än han hade gjort tidigare under säsongen. Bara det faktat att han tar en stav på 6.05 där, som han aldrig ens har satt i på tävling. Att man inte gör det på träning, det är omöjligt att hoppa med sina tävlingsstavar. Så mycket adrenalin och så har man inte. Men så tror jag ju att han kanske kan närma sig världsrekordet, men nej, jag tror att det kommer dröja lite till, men definitivt att han har kapacitet för att så småningom göra det.
En fråga. Jag som jobbar med sportdata och liksom analys av det här i Kanada hos Sportlogic, så tänker jag så här. Om det hade funnits data samlad på stavhoppare genom tiderna, och om man tar på olika åldrar, så borde det rimligtvis finnas en genomsnittsutveckling på en stavhoppare i Duplantis ålder.
Duplantis är inte en vanlig 19-åring, i och med att han började hoppa stavhopp när han var 4. Så det handlar väldigt mycket om hur många år man har hoppat också. Hur tidigt utvecklad man blir. Så att svaret på din fråga kanske normalt sett, om vi skulle gå in och titta på diverse stavhoppare som då är, han är 19 år, så kanske det är att de ökar med 10 cm i snitt eller något sånt där. Men han är ju på ett sätt äldre än vad han är, kan man inte säga så, Miro, med tanke på att han har hoppat så oerhört länge.
Ja, men han har ju det.
Nej, det kan vi inte säga.
Egentligen kan det vara så att vi sitter om ett år och pratar om det här när han har hoppat 6.18 och säger att vi trodde att han hade vuxit klart. Vi trodde att han hade det, men det är ju inte säkert. Det kan ju faktiskt vara så att det finns ytterligare potential i honom.
Alltså att jag förstod att han skulle hoppa högt i år. Det såg jag genom hans till exempel 100 meters tid. Han sprang ju under 10.60 på 100 meter. Och jag vet ju sedan tidigare att har man den snabbheten, den snabbheten krävs för samtliga de som har hoppat 6 meter. Man behöver vara så bra sprinter, kan man säga då. Och det är klart att ju det kanske är den svåraste kvaliteten överhuvudtaget att träna, det är att bli snabbare.
Om jag tar Sergej Bobka till exempel, jag gick in på mina friidrottsfiler här, och när han var 19 år, det var han ju i VM i Helsingfors 83, ditt första mästerskap.
5,70.
Ja, precis, 5,70. Hoppar man till året efter då gjorde ju Bobka en förbättring till 5,90. Så han gick från 5,70 till 5,90 från när jag var 19 till 20, alltså det år vi är inne i för Duplantis.
Mm. Och det hade smakat.
Så om i så fall ska jag Duplantis hoppa 6,25.
Varför inte leka med tanken?
Ja.
Kanske hjälper honom på träning.
Ja, alltså jag har ju hoppat själv. Så ja, det är helt sjukt liksom. Det finns inte på världskartan.
Öppet hus i sporthuset.
Många frågor som kommer in. Tack för att ni hör av er. @sporthuset på Twitter. Sporthuset podcast heter vi både på Instagram och vår hemsida. Det kommer en till dig också om kastgrenar här, Myro, från Andreas Holmgren. Vi har ju friidrottsexpert Myro Sala här och fotbollsexpert Jens Fjällström. Båda med lite hockeytouch också till råga på allt. Holmgren, han skrev så här. Vad tror du om Viktor Pettersson i Kula? Han stötte VM-kvalgränsen 2070 nu tidigt. Det måste vara ett imponerande resultat när man är 20 år i kulstötning. Hur långt kan han gå? Har han förutsättning att utmana bästarna i världseliten?
Ja, det var ett häftigt resultat måste jag säga. Lite överraskande att det kom så här snabbt då. För just när det gäller kast då, så brukar det ta sin lilla tid. Och det har ju egentligen i grunden med den fysiska träningen att göra då. De är ju vansinnigt starka de här grabbarna då. Men det tar ju sin tid att kunna kanske trycka upp 280-300 kilo djupa benböj och sådär. Så att... Ja, nej, det är imponerande. Det är klart att han har ju grymma förutsättningar och äntligen kanske komma upp då mot Hontas svenska rekord. 21-33 om jag minns rätt. Så här taget i huvudet.
Ja, eller är det 34? 33, 21, Hans 33, Höglund.
Kanske.
Ja, 33, ja. Du har rätt. Mm.
Och dit har han ju en bit kvar, men 21 meter, då är man med bland de stora grabbarna redan tycker jag. Inte så att man kan vara uppe och ta medalj och sådär, men pratar vi OS så har han ju ett år på sig.
En fråga som har legat till sig från Erik Nyberg är, vi hade ju kärleksbombning av Carl Lewis och så tidigare vi även haft av Usain Bolt. Han undrar om du kan reda ut skillnaderna, alltså mellan Bolt och Lewis, bortsett epokernas olika förutsättningar, tekniskt och resursmässigt. Mm. Vem hade vunnit ett 100-meterslopp mellan Bolt och Lewis i kronan av sina respektive karriärer? Vad säger analysen av uthållighetsstart, maxfart, löpstilar? Vems var effektivast?
Nej, men det är inget snack om Bolt. Han krossar på samtliga områden. Allt från accelerationsdelen, den första delen som man brukar kanske... Ja, vi kan väl säga att accelerationsfasen är ungefär 30 meter. Topphastigheten är det som alltid avgör egentligen, både när det gäller steglängd och att man kommer fram först givetvis. Det finns mätningar gjorda på Bolt där vi vet att han sprang 12,4 meter per sekund och Lewis var precis över 12. Nu hade man inte riktigt samma mätmetoder på den tiden, men allt pekar då på att det finns ingen del av världsrekordloppet till exempel som någon annan sprinter kan utmana Bolt i. Inte ens de här första 10 som vi ofta klagar på när det gäller Bolt, och det är ju för att i världsrekordloppet så gick det så fort så att det finns troligtvis inte någon sprinter som har sprungit så fort ens första 10. Så svaret är enkelt.
En avslutande tillägg när vi stänger friidrotten från mig också. Vi ska säga det om Diamond League att Caster Semenya gjorde sitt sista 800-meterslopp i karriären troligtvis efter att internationella skiljedomstolen CAS beslutat att hon på internationella friidrottsförbundets linje måste medicineras ner. Det här har vi pratat om i tidigare avsnitt i Sporthuset och ni vet att min åsikt har varit tydlig. Låt Semenya tävla så som hon är född. Men nu har besluten tagits eftersom man då tycker att hon tjänar så mycket på att hon har medfött så hög halt av manligt testosteron, könshormon, att hon inte får vara med. Det som jag ifrågasätter det är ju, vad gör vi nu med alla andra genetiska skillnader? Vad gör vi med när det kommer fram en Michael Phelps som har nästan simhud mellan tårna? Ska det också opereras bort? Då hänvisar ju forskningen och så till att det här är en sjukdom som hade medicinerats i västvärlden och att det är skillnad. Men jag tycker fortfarande det är mycket tveksamt. Och det som är anmärkningsvärt i CAS beslut, alltså internationella skiljedomstolen, det är att de faktiskt skriver, vi är medvetna om, så inleds beslutet, att det här beslutet är diskriminerande. Men... Vi tar det ändå för att säkerställa en rättvis idrott. Och då är min fråga avslutningsvis, vad är en rättvis idrott?
Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
Välkomna med synpunkter som alltid. Tack för en ny vecka också med kluriga inspel kring 191 avsnittsnumret i vårt intro. Filip Sjöström, Pontus Karlsson, Henrik Eneroth, Åsa Johansson, Kalle Andreasson fick igenom sina önskemål den här veckan. Jens, du fick en fråga från Andy Törnqvist angående konstgräs eller plastmatta som Andy skriver. Som alla i hela Sverige som inte har det som hemmaplan skulle säga. Han har en fundering. Kan det bli så i framtiden att ett lag som har tillgång till flera olika underlag rullar ut det som passar bäst med tanke på vilket motstånd man möter, ungefär som i tennis och Davis Cup där man väljer underlag efter vilket som man tror passar motståndaren sämst?
Jag tror inte vi kommer att se den utvecklingen. Det är jag rätt säker på att man så att säga får välja underlag, men däremot så tror jag att det kan komma nya regler för tror jag liksom geografiska gränser för vad man får ha för gräsmatta och så. Och jag tror väldigt mycket att det här är en ekonomisk fråga. Ja, det är svårt uppe i Kiruna att få ett naturgräs, eller ens i Östersund att få ett naturgräs som funkar när allsvenskan startar och när allsvenskan ska avslutas, eller när man ska spela Europaspel. Men det finns många delar av landet där det funkar alldeles utomordentligt. Och den utveckling som jag tror man kommer att se är att man kommer att kunna kombinera och ha konstgräs del av året, naturgräs del av året. Hänger ni med på den? Det vill säga under tidig vår när snön är bökig, vädret är bökigt, så har man en konstgräsmatta som man sedan byter ut mot en naturgräsmatta. Vi ser ju Friends byter ju gräsmatta titt som tätt där inne. Och det är ju liksom bara en ekonomisk fråga för att få det att funka, för att kunna ha konserter och kunna ha annat, så lägger man in nytt gräs. Och jag tror att det kommer att bli en sån utveckling. När ekonomin blir tillräckligt stark så kommer man att kunna ha konstgräs i geografiska delar där det krävs del av året, och så sedan naturgräs del av året. Och att man kommer att så att säga hitta liksom mixen där konstgräs och naturgräs hjälper varandra i geografiska områden där det krävs.
Jens, vad har du tappat bort den här veckan?
Ja, det finns ju ett stort skäl till att jag... Eller ja, två skäl vad det gäller Jens. Det är ju kärleksbombningarna. Och sen givetvis så måste jag ju få höra vad som har hänt den här veckan. Det händer ju alltid något.
Ja, alltså jag har ju... Jag vet inte om jag har glömt någonting eller tappat någonting. Men när jag kom till den här podcasten så var jag orolig som tusan för... Jag var nämligen tidig in på kontoret och jag vill inte vara först in, för då måste jag hantera larmet. Och jag hade en show, vill jag lova, innan jag åkte hem. Och då skulle jag ju då hantera larmet, och jag hade bara pratat med hon HR-tjejen här och frågat liksom, hur gör man med larmet? Det är så enkelt, sa hon. Det är så enkelt. Du bara slår koden så slår du av det. Och du bara slår koden så sätter du på larmet. Och jag tänkte, det kan ju inte vara något konstigt. Så... jag kommer då på lördagen tillbaka hit till kontoret, släpar med mig min gigantiska resväska, står här utanför kontorsdörren och tänker så här, men fan, jag har ju varit här på helgen när det har varit folk här. Tänk nu om jag slår på larmet och så är det folk här inne. Så jag blir lite, du vet, man blir lite sådär. Och sen, jag försöker få tag på henne, men ringer henne, får inte tag på henne. Tänker, ah, vad fan. Jag slår koden och så går jag in liksom. Slår koden, går in och så hör du det där ljudet. Och man säger, helvete också. Och så har jag inte fått tag på henne. Det är helg. Jag drar igen dörren, håller tummarna och så bara... wii, 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 wii. Så gör ju larmet för fullt. Jag lyckas i varje fall ringa henne, få tag på henne, och hon säger då att... men slå bara koden. Jag slår koden, händer ingenting. Ja, men slå tre siffror vilka som helst. Jag slår tre siffror vilka som helst. Slå koden igen. Ingenting händer. Och jag bara, men jag lägger på, säger hon då. Jag ringer larmcentralen och säger att de ska inte hämta dig och köra dig till fängelset. Det är lugnt liksom. Och sen lägger hon på. Larmet slutar. Hon ringer upp mig och säger okej. Nu kan du slå koden och så kan du gå in. Och så säger, och jag slår koden, går in.
Nej, vad fan?
Helvete också. Jag sätter på larmet igen, säger jag till henne då. Och då säger hon liksom, men säger hon det, för jag pratar med FaceTime med henne. Och så säger hon, men du, vänd telefonen så jag får se. Får jag se vart du är någonstans? Och så vänder jag telefonen och så säger han så, ja men visa, vart är du slår här? Och så filmar jag då det där jag slår. Men du, det där är ju porttelefonen.
Nej.
Jag har stått och slagit in larmkoden på porttelefonen. Man ska ju liksom gå in och så finns ju då larmpanelen på insidan och där slår man ju av koden eller på koden. Jag säger, det är fan bara jag som kan lyckas med de här grejerna. Det här är lite grann som med cigaretttändan i Audi alltså, när jag höll på den. Det är fram istället för den bak. Nej, så de har fått en bra historia.
Garvadon eller?
Ja, men skojar du. Alltså, det är kul det här, det blir bra historia. Det är alltid roligt att ha bra historier att berätta.
Men jag måste ge dig en grej också, Jens. Det är inte bara att du glömmer bort saker. För i veckan här, när jag hade lyssnat igenom förra avsnittet 190 och kände att det här blev bra, det var trevligt, kul, ännu ett roligt sporthuset avsnitt. Då kom det ett så här trevligt mail från Jens där det stod att, eller sms, gå gärna in på avsnitt 36, 39 minuter in på denna så kan du få uppleva en sak som du kanske inte riktigt hade räknat med. Så, och då visade sig att jag hade tappat bort något också. Jag hade tappat bort att bangolf, du hörde kärleksbombningen senast, Miro, va?
Ja, ja, det gjorde jag.
Lasses kärleksbombning i avsnitt 190. Bangolf är kärleksbombat två gånger. För första gången i sporthusets historia. Och ingen lyssnare har faktiskt uppmärksammat det här, trots att jag vet att ni är många som går tillbaka och lyssnar på avsnitt. Oerhört nära att jag tror det var Mikael Larsson som faktiskt hörde av sig precis i den här vevan och sa att jag lyssnar precis på avsnitt 35 och jag vill varna er för att lägga ner snooker i kärlekspåsen. Därför att i avsnitt 35 så kärleksbomban i biljard. Och då tänkte jag, nej, snart kommer han till avsnitt 36 och upptäcker detta. Här.
Ingen campingsemester är komplett utan en rund och bangolf. Och Jens älskar det.
Det vi självklart gör, Jens och alla andra, det är att vi kommer tipsa er om att gå in på avsnitt 36, 39 minuter in på avsnittet. Lyssna på ungefär 4 minuter kärleksbomben av Jens Fjällström. Och sen efter det går ni in på avsnitt 190 och lyssna på Lasse Granqvists kärleksbomben. Och så går vi in och röstar. Mm. Vilken kärleksbombning gillade ni bäst? Känner du att du har en chans mot Lasse där, eller?
Jag tyckte han var väldigt, väldigt fin i sin senaste, så att det blir tufft. Det blir väldigt tufft.
Men du är ändå först till kärleksbombar. Och du ska faktiskt kärleksbomba här idag också.
Ja, men det hade jag tänkt göra.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba.
Märkte du, eller ni såg va, hur jag lutade mig tillbaka nu? Den här på en pall och sen ska jag bara blunda och njuta.
Ja, du knäppte liksom händerna bakom huvudet.
Ja.
Och bara
jag till och med glömde att ta en snus alltså. Så förväntansfull är jag. Nej, det får ju vara något på härligheten. Alltså, snuset får jag avstå faktiskt. Varsågod Jens!
Tack så jättemycket. Det som ska kärleksbomba sporten som är så underbar är beachvolleyboll. Och jag behöver inte gå så långt ifrån mig själv bara. Ibland brukar man ju gräva djupt för att, så att säga, hitta kärleken till en sport. Och man försöker leta rätt på anekdoter och man försöker leta rätt på historia. Och jag har faktiskt tagit och lagt allt sånt åt sidan. Och så bara satt jag igår kväll och bara liksom tänkte på beachvolleyboll och vad som kom upp i mitt huvud. En gång i tiden, strandvolleyboll. Det låter inte så elitistiskt direkt. Utövas, som ni hör, såklart i sand. Man spelar, vi drar bara lite grunder här, så de som inte är så väl insatta i beachvolleyboll så de är med. På en mindre volleybollplan. om man spelar två mot två. Man använder en boll som inte är lika snabb som den vanliga volleybollen, och det finns en del slag som är lite annorlunda från vanlig volleyboll också. Jag gillar sporter som vi är många som kan relatera till. Sådana som vi själva har kunnat prova på. Och det är ju beachvolleyboll verkligen en sån sport. Det är en lagsport, ett klart plustecken. Den går att utöva utomhus, ett klart plustecken för mig. Och den innehåller en boll. Där har vi liksom goda, fina grundförutsättningar för en fin sport. Bonus till beachvolleyboll är att man får använda hela kroppen. Vilket ger en extra dimension. Man kan nicka, man kan brösta, man kan använda en axel, man kan rädda boll med en fot eller varför inte med en klack. Slagen i sig, är inte de ganska så härliga? Man har liksom det här stabila, nu gör jag själv, liksom, jag känner riktigt, jag formar händerna och armarna för att skapa ett stabilt och tryggt baggerslag. Varvat med liksom mjuka, känsliga fingertoppar för att sätta upp till en hård smash eller backspike. Eller varför inte en liten dropp, en liten lös smash. Smash i retfull båge över blocket som går mer på placering och smartness. Jag gillar samspelet mellan de två i paret som är så sofistikerat med tecken bakom ryggen för att kunna utföra varianter med bästa samarbete och precision. I vanlig volleyboll lite enklare, vilket är i större lagsporter också, att gömma en enskild spelare som kanske inte riktigt är så bra. Medan i beachvolleybollen så måste båda spelarna behärska allt. Terminologin som används inom beachvolleyboll är bara den en anledning att gilla sporten. Den visar på en viss hang loose och surfing inspiration. För vad sägs om uttryck som cobra shot, cut shot, dig, digge, floater, goldmine, hard driven ball, husband and wife, hör på den, butter knife, knuckle, kong block, one two, parre, razor blade, roof block, Santo, side out, six pack, skyball, spike, tomahawk. Ja, men ni hör ju, man måste ju älska sporten. Är det någon av dem där ni vill översätta? Husband and wife till exempel.
Ja, gärna.
Har ni hört den?
Ja, vad är det?
Grejar ni inte husband and wife? Det är ett service som går mellan spelarna där båda tror att den andra ska ta den. Det är helt underbart alltså.
Jäkla bra.
En goldmine, det är liksom ett service diagonalt. En kongblock, en enhandsblock. Alltså det förstår du liksom. Man lirar, jag vill liksom lära mig de här och så ner på stranden och lira. Slutligen, och som en extra bonus till beachvolleybollen är kopplingen till bad, sol och sommar. Spela först, sedan ett dopp. Är inte det en sport att älska helt enkelt?
Underbart, underbart.
Oh.
Jag blev sugen på att sticka ner till beachen. Vädret har vi ju här nere i Karlskrona.
Så ja, men blir
nu drar jag. Så att, hej då grabbar. Nu ska jag ner och lira.
Jag känner jag blir glad.
Jag drömmer tillbaka till Copacabana, Miro, när vi var där. Kommer du ihåg det? Det var ju beachvolleyarena där.
Ja, absolut. Men en hel del beachvolley.
Ja, det var skönt vi satt där och sippade vi på en drink, eller?
Nej, det var jobb. Herregud, kan inte gjort. Det måste ha varit en cola.
Det finns en bra bild faktiskt när jag sitter med alla friidrottspapper i en solstol där.
Mm.
Och papperna och alla mina färgpennor och samtidigt försöker njuta av Copacabana. Och där någonstans ligger beachvolleyarenan då i det senaste olympiska spelet. Men, tack Jens, det var ju... Undrar vad Tony Rickardsson alla Robert Gustafsson skulle sagt om beachvolley liksom.
Det är ju inte som jag som kan spädva med brut när han leder svamp i skrevet och som spyr i hjälmen när jag tar VM-guld. För femte gången. Men det är väl omanligt det. När jag snurrar runt i 120 km i timmen, 60 hit om dagen, upp klockan 3 på morgonen, 320 mil i bussen, färjan över, ny tävling, England. 30 hit, vurpa, bacon, röntgen, gipsa bägge armarna, färjan över, ny tävling, Polen och Bajamaja i Krakow. Nej då.
Ja. Hoppa tre steg. Landa mjukt i en sangro. Ja, det är bra.
Vi fick ett inspel från Anders Karlsson på Instagram, Sportis ett podcast, som han brinner för beachvolley och sa det att det absolut bästa det är att beachvolleyboll är kul och lite enklare och mer spontant än vanlig volleyboll. Apropå sporter som har vuxit fram ur spontanidrott.
Ja, men det kan man väl verkligen säga. Det är en anledning till att just göra spelformerna i fotboll till mindre och mindre lag är ju att det är lättare och lättare att forma lag också. Det vill säga, det behöver inte vara 9 eller 11 spelare för att kunna ha ett lag. Det räcker att vara 3 eller 5 eller 7. Och beachvolleybollen så behöver det ju bara vara 2. Så det är klart, man behöver inte vara ett helt lag för att kunna vara tävla och ha kul.
Nu drar vi en lapp till nästa vecka. Det är... Ska vi se här vad vi har att bjuda på. Lasse Granqvist har anmält sin närvaro, men han har ju kärleksbombat ju förra veckan. Det var ju han som körde just det. Gå in nu på vårt Twitter Sporthuset och rösta. Jens kärleksbombning i avsnitt 36 eller Lasses i avsnitt 190. Eller är båda lika bra? Jag tror jag lägger in det i alternativet också. Vad står det här då?
Åh, cricket. Oj, oj, oj. Det där är en stor
cricket.
Sport.
Cricket.
Den är stor också i världen.
Jag, nu när jag i Malmö bor lite närmare Ribersborg, så jag sa det till Katte när vi cyklade hem här för några dagar sedan, och så lirade de cricket där. Tänkte jag, herregud vad de har börjat spela cricket mycket här. För att de är ofta nere på Ribersborg och lirar där. Det finns en plan där nämligen. Men så kom jag på att det kanske är för att vi har flyttat ner dit, så man börjar se det oftare. Cricketen kanske finns i Sverige, men jag skulle tro att indier, pakistanier eller något i den stilen som utövar det mest, för där är väl sporten väldigt stor.
Mm, och ja, den är ju en av världens största sporter på många sätt. Så det ska vi ta tag i. Vi har kommit lite sportsvep nu igen. Det var ju så det började med att vi kärleksbombade olika sporter. Mm. Avslutande ord innan vi stänger för idag. Då måste ändå gå till Tobias Forsberg. Han berättade ju nu, Leksandspelaren som råkade ut för olyckan på isen. Det var ju ingen ful tackling eller någonting, utan han föll olyckligt i mellandagarna. Han kom med beskedet häromdagen. Ingen har ju vetat hur illa det var. Jag är förlamad nedanför bröstet. Har nedsatt funktion i armar och ingen i mina fingrar, skriver han i ett känslofyllt inlägg på Instagram. Fruktansvärda besked såklart. Han skriver också så här, Tobias. Oavsett hur mörkt det är, så har jag här på slutet ändå ögonblick känt att jag har vuxit in i situationen och förstått att det här kommer bli en lång kamp. Och utan det stöd jag fått från min familj skulle jag aldrig tagit mig hit i den här processen. De har varit vid min sida från dag ett, för det enorma stöd från alla möjliga håll jag först på slutet insett, det är då jag insett omfattningen av den tacksamhet som jag känner. Jag känner mig hedrad och lyckligt lottad att så många bryr sig. Allt det här, alla hälsningar, alla tifon, meddelanden på sociala medier, omtanke, överallt ifrån har varit stort stöd när jag har känt mig som svagast. Tack! Och ett minst lika stort tack till all vårdpersonal som tagit hand om mig. Ni är guld värd. Tack!
Jag tänker en del på Anna Holmlund som ju är lite påminnande olycka. Skikrossåkaren som hamnade fel i ett hopp och landade olyckligt och skadade sig. Och där det blev en förändrad livssituation, men som har varit en alldeles underbar resa att följa sättet att ta sig tillbaka så mycket man kan ta sig tillbaka och hitta ett sätt och ja, det där blev svårt.
Nej, alltså grejen är att jag är sån känslomänniska, så att bara av höra din text och hans, ja, det han skriver och säger gör att tårarna rinner.
Mm. Nej, man önskar allt gott och skickar all kärlek, kärleksbombningar i all ära, men varm kärlek och stöd och support.
Ja, det är det är svårt och hitta de rätta orden, men vi gör i alla fall så också vi i Sporthuset att vi öser på med all kärlek vi kan till Tobias Forsberg. Och ni kan göra det också ju, för Tobias klubb Leksands IF har startat en insamlingsstiftelse Samtliga medel i den här stiftelsen kommer oavkortat gå till Tobias rehab, hjälpmedel och framtida liv. På den nya Facebook-sidan som heter Insamlingsstiftelsen för Tobias Forsberg, Insamlingsstiftelsen för Tobias Forsberg, så kommer ni så småningom att få löpande nyheter, så kika gärna in där. Ett stort sporthus fullt av kärlek till dig, Tobias. Och tack för det här avsnittet. Vi älskar att göra den här podcasten tillsammans med er som lyssnar. Vi hörs igen nästa torsdag. Hej då.
Hej då.
Hej då.
Långt bortom stadens ljus och djupa glans, bortom norrskenets vackra famn, genom renarnas förundran föddes det en krigarsjäl norr upp mot land. Och vi sjunger högt för dig, min vän.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka. Jippie!